Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4. Jag som sitter i studion idag, jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu tänker jag lägga på en applåd. För äntligen har jag fått hit en profil som jag har tjatat på. Välkommen Leif Bolling.
Tack så mycket.
Och varför tror jag att det är väldigt många Tyresöbor, i alla fall vi som inte är 20 år, som känner igen dig och vet vem du är?
Ja, jag upptäcker det när jag går omkring på stan och det är svårt att gå igenom centrum tillsammans med Camilla och utan att behöva stanna och prata. Eller i alla fall att man säger tjena Leffe.
Ja, just det. Och vilka är det som säger tjena Leffe då?
Ja, det är gamla fotbollsspelare, gamla basketspelare, gamla elever som har varit gympalärare för. Det är gamla elever som har varit rektor för.
Ja.
Som råkar känna igen. Och det är gamla grannar. Och det...
Ja, det är alla möjliga.
Ja,
så du åker inte så ofta till Tyresö centrum om du har bråttom?
Nej, men jag åker gärna.
Du åker gärna? För du bor ute på Bergholm nu, va?
Jag bor på Bergholm sedan 20 år nu.
Just det. Ja. Och vi ska ta allt det där. För att du har ju en lång bakgrund, framförallt då i Tyresö, som gymnastiklärare på Kumla tillsammans med din hustru Camilla Bolling. Och sen var du rektor på Föräldraskolan.
Ja.
Ja. Och sen var du dessutom rektor på Kunskapsskolan.
Ja, jag var på rektor på Kunskapsskolan i Nacka i 5 år. Och sen i Tyresö i 3-4 år var jag var.
Precis. Så att vi ska ta allt det där. Men vi måste ju börja från början. Var någonstans stod din vagga?
Den stod uppvuxen på Orvarods väg i Fredhäll.
Aha.
Och sen bodde jag på Kungsholmen till jag var 10 år och sen flyttade vi till Björkhagen.
Aha, det var därför kom närmare Tyresö?
Ja, i årskurs 3 så flyttade jag till Björkhagens skola. Och så hamnade jag i Kärrtorp gymnasium.
Åh, där gick jag också.
Ja, det var, där gick jag ut 64. Jag vill inte säga hur många år sedan det
Ja.
Och sen flyttade vi till Tyresö. Jag fick jobb på Kumla skola.
Alltså du flyttade själv? Inte dina föräldrar utan du flyttade själv?
Nej, jag flyttade själv. Jag hade redan flyttat hemifrån då.
Ja. Men... Och hur gammal var du när du kom till Kumla skola?
22.
Ja!
Kanske 23. Jag var väldigt ung alltså.
För det har man ju fattat nu när man själv kollar på sina lärare som fortfarande lever. Jag är alltså, fyller snart 68 och har fullt med levande lärare runt omkring mig i kommunen. De var ju bara 10-15 år äldre än en själv. Och det förstod man ju. Man tyckte de var jättegamla fast de bara var 25. Det var unga lärare här ute.
Ja, det var det.
Ja.
Och det var ju ett helt gäng som umgicks lite grann dessutom över skolgränserna.
Ja.
Och Kumla skola var ju ny. Alltså idrottshallen var ny 1967-68 när jag kom dit.
Från början var ju Kumla skola en liten skola som låg, det är den byggnaden som ligger högre upp i backen i en tegelbyggnad, va?
Det är Jesse Navins skola från 1924.
Ja, som byggdes om i olika varianter och sen blev det en riktig högstadieskola som blev större. Och då kom det en massa nya lärare.
Ja, det gjorde du verkligen.
Ja. Men nu tänker jag backa ännu längre bak. För att jag har ju googlat dig. Du har ett bra namn. Jag måste säga det. Leif Bolling. Det finns tydligen någon annan som heter det också. Men då hittar jag ju saker också från på en Hammarby-sida. En fin bild på dig förresten. Jag tänkte lägga ut den. För att det är så jag kommer ihåg dig från 70-talet. Fast då var du i för sig 31 år. Då stod det så här. Gymnastikdirektör. Förbundsinstruktör. FIBA-coach, division 1 Brännkyrkan 1967-72, 4 landskamper. Vad var det här för någonting?
Ja, det är faktiskt sant dessutom att det är 4 landskamper, men det är bara en officiell landskamp. Det andra var 3 matcher med landslaget.
I vilken sport då?
Då var det basket och då spelade vi mot Finland i Helsingfors och det var 1965, 35 på 24, 59 år sedan.
Ja, men så basket var din sport?
Basket alltså? Var min sport och det här med Brännkyrka, där spelade jag basket och sen blev jag uttagen i landslaget. Och sen så blev jag rätt tidigt coach istället.
Just det.
Det var så jobbigt att springa runt, tyckte gymnastikläraren.
För du utbildade till gymnastiklärare?
Ja.
Var någonstans då?
På GCI hette det då, GCI-GH.
Jaha.
65-67 var det.
Hur var en sån utbildning? Var man tvungen att vara lite halvproffs i någon idrott för att komma dit?
Nej, men det underlättade. Men det fanns också allround-människor som bara var fysiskt aktiva.
Ja, det var det.
Ja.
Var det en lång utbildning förresten?
2 år.
2 år? Ja. Det var ganska lagom, va?
Jag är ganska lagom, men man kan kalla sig för akademiker. Det är bra.
Ja, för det blev sen någonting annorlunda. För när jag gick i skolan, jag gick här på Forellskolan. Vi sitter ju i delarna av den gamla Forellskolan. Då var gymnastiklärare bara gymnastiklärare. De hade bara jumpa. Sen när jag började vicka själv, då var gymnastikläraren, då hade de lite matte eller något annat. De hade kombotjänster.
Ja.
Så det blev något annorlunda sen, va? Man var inte bara gymnastiklärare.
Nej, men det var nog på 90-talet kanske det, ja, det där svängde.
Men du var aldrig något annat än jumpalärare när du var.
Nej, och
lärare.
Sen blev jag rektor.
Ja, jag vet. Jag vet. Vi ska ta det där. Ja, och sen står det också så här om man googlar dig. I början av 80-talet värvades Leif Bolling som tränare till herrlaget i Tyresö Basket. Leif hade tidigare varit tränare för Hammarby. Elitserien kan man läsa på nätet.
Ja, vi var som bäst Hammarby Basket 1976. Då var vi 3:a i svenska mästerskapen.
I Hammarby? Ja.
I Hammarby.
Men då blev du alltså värvad till Tyresö Basket?
Ja, jag slutade i Hammarby 78. Och sen så ville Grinbergs hette han som i Tyresö Basket som tyckte att jag skulle träna dem. Och då tyckte jag att det var rätt kul.
Vad var Tyresö Basket på den tiden?
Den var i serien under Allsvenskan. Så att det, och vi spelade, vi var i topp men vi vann aldrig. Så
att det, ni var i topp men vann aldrig, det är bra. Vad höll ni till någonstans, Tyresö Basket?
Ja, vi höll till i Tyresö förstås, men vi tränade i det så kallade Forellhallen.
Forellhallen, ja, heter det idag, va?
Bollmorahallen.
Alltså förstår du, tänk vi som en gång har lärt sig alla namn.
Ja.
När de säger, Nybodahallen vet jag ju var den låg. Ja. Jag har ingen aning vad den heter idag.
Den heter Tyresöhallen.
Och Tyresöhallen var någonting som låg ute vid Tyresö skola, vad heter den då?
Det är Slottshallen.
Tänk när man åker på gamla meriter. Då, tur att man inte har barnbarn som har börjat spela sån här träning. För då ska vi kört dem fel hela tiden. Ja, men då började du då. Var det en stor grej att hålla på med Tyresö Basket?
Nej, det var inte så stort egentligen. Men det var rätt bra verksamhet. Vi var rätt professionella ändå fast det inte var i högsta serien.
Ja.
Och det var rätt kul att hålla på.
Ja.
Men sen fick jag för mig att jag skulle sluta med basket och börja med fotboll istället.
Alltså du har spelat fotboll också?
Nej, spelat. Var inte så bra fotbollsspelare. Men jag blev tränare i Tyresö FF och då fick jag ta hand om det som man då kallade för 69-erna.
Jaha!
Det är alltså de som var födda 69, 70, 71 och sådär. Så då tränade jag dem i flera år. Och till slut så hamnade jag i Tyresö fotbollförenings A-lag som tränare. Och då var vi i serien under Allsvenskan.
Jaha, var det också?
Ja, och det var 1990.
Ja, men det var ju nästan nutid.
Ja, kan man väl säga.
Ja, men
om man inte räknar hur många år sedan det var.
Nej, det ska man absolut inte göra. Jag tycker 60-talet var alldeles nyss. Ja, men hade du barn och sånt som spelade fotboll eller några sporter också?
Nej, här var en kille som gick i Kumla skola, Lasse Rabenius. Hans pappa var lagledare och tränare för 69-erna och de tyckte att jag skulle ta hand om dem.
Är det så att om man är duktig typ gymnastiklärare och får alla ungar att springa åt rätt håll i en gymnastiksal och har lite ordning och reda på sig, kan man bli coach i olika idrotter då? Är det liksom coachandet, sitt varande som är viktigt och kanske inte exakt hur man studsar bollar?
Nej, alltså det ledarskapet som man är ute efter och det är ju det som man saknar lite grann i många avseenden. Och det är alltså människor som kan leda andra,
ja,
driva andra,
ja,
och ha ordning och reda och,
ja,
utveckling.
Bra!
Och då kan man alltså bli tränare i fotboll istället för basket till exempel. Utan att, därför att man förstår själva mekanismen i lagidrotterna.
Ja, precis så. Ja, men det är precis vad jag trodde. Om vi då går tillbaka till din period då på Kumla skola. Vad var det för skola som du kom till när du som ung? Hur gammal sa du att du var när du började där?
Jag var 22.
22?
Eller 23 kanske. Ja. Ja. Och jag klev upp utanför idrottshallen som var nybyggd där. Och där stod det killar med skinnpajar på och sa att tjena, är det du som är nya gympaläraren? Och då sa jag flytta på det, jag ska gå in i hallen. Det var så det började.
Ja. För att, var det på den tiden när Kumla skola var väldigt mycket elever? Eller, när det var så mycket elever så att de ibland fick bussas någon annanstans. Ja. Och det var stök på Kumla skola.
En del bussades till Forellen innan skolan var riktigt färdigbyggd. Högstadiet var färdigbyggt. En del bussades till Nytorp skola i Stockholms
Just det.
Kommun. Ja. Och det var väldigt mycket barn. Och det var lite stökigt under de första åren faktiskt. Det var lite nybyggaranda.
Ja, för det var väl då man styckade en massa villatomter i Trollbäcken, va?
Ja.
Och det byggdes och byggdes och byggdes. Och jag vet att jag gick på socialhögskolan då och fick ett uppdrag av Tyresö kommun att utreda hur många tomter som styckades för att man skulle kunna beräkna hur många ungar. För det de inte tänkte på när de styckade tomter på den tiden så var det var lite så här, det gick med en väldig fart. Att det varje nytt hus flyttar in barn.
Ja.
Och skolorna räckte inte till.
Nej, och barnen hade inte så många ställen att ta vägen.
Nej.
Och det var till och med så att de, när de kom hem på eftermiddagen så fick de inte komma in i huset.
För huset var så fint.
För huset var så fint och då måste man vänta till pappa och mamma kom hem.
Ja, ja. Därför hängde en massa ungar ute.
Ja, det är sant.
Ja. För jag är jämnårig med dem också. Och då var det ju så att Bollis och Trollis, alltså vi som bodde i Bollis, jag bodde i Bollmora, en asfaltsunge från Bollmora. Vi var ju rädda för dem i Trollis. Det var ju bråk mellan. Och det var dessutom, då sa man knark, men egentligen var det liksom, eller man sa hashish eller någonting annat. Det röktes på lite grann, lite här och var. Och jag känner ju de två som skötte knarkförsäljningen, eller hashförsäljningen, både i Bollmora och i Trollbäcken. Och de har vi intervjuat här förut och de brukar berätta om den här tiden. Som var en härlig tid när föräldrarna inte var hemma och bara jobba och alla unga var ute.
Det var väldigt mycket mellanöl har jag för mig.
Ja, det var det också. Ja. Det var det också. Men det röktes på alltså. Och det var det man var rädd för.
Det kom jag aldrig i direkt kontakt
med. Nej, bra då.
Men jag kom i kontakt med alla de som fanns där.
det var egentligen mellanölet som var den stora grejen.
Ja,
det var det. Ja,
jag tror det.
Ja, ja men vad intressant. Jag, i och med att jag googlade dig här innan, jag tänkte att det måste stå väldigt mycket om Leif Bolling. Honom känner vi ju alla. Då kunde jag läsa så här i Tyresö Nyheter, en fin lokaltidning här i Tyresö, från 2003. Och då intervjuade han faktiskt Linda Haglund, som hade blivit just idrottslärare på Kumla ett tag. Hon blev idrottslärare under, när hon slutade idrotten. Då står det så här, jag minns Kumla med glädje. Idén att cykla till Kumla skola var inte min, säger Linda, utan det var elevernas förslag. Det var tydligen precis då de hade sagt till ungarna att de skulle cykla. De visste inte att det var där jag själv tillbringat högstadiet. Där fanns ett beundransvärt engagemang hos lärare som Kjell Kärnström, Sofie Winander, Ulla Karina Sellegren och Leif Bolling, sa Linda.
Tackar, tackar.
Ja, hade du Linda Haglund?
Jag hade ju killarna. Så var det på den tiden.
Ja,
då var det en kvinnliga idrottslärare som hade tjejerna.
Och hon hette?
Ja, då var det Viveka Modig och Bodil Eriksson från allra första början. Och sen så småningom så kom Camilla dit, min fru, sen
jättemånga år tillbaka.
47.
47 år. Jaha, ja. Men det var ju stort det här med Linda Haglund, va?
Ja, vi hade Bengt Nilsson och jag, både Bengt Nilsson på Forellen och jag och några till. Vi startade Tyresolympiaden.
Det kommer jag ihåg.
Ja, och det var nästan första året jag var på Kumla. För då kom Bengt Nilsson över och sa att nu ska vi ha tävling.
Bumba.
Och då hade vi tävling. Och så, ganska snart så var Linda Haglund en av förgrundsfigurerna där. Hon vann i längdhopp.
Finns jättemånga historier med henne här på... Ja. På Tyres Radio med alla de som var med i Hanvikens sportklubb som såg till att hon att det gick så bra för henne, som backade upp henne.
Sen blev hon väl aldrig riktigt färdigutbildad, men hon jobbade som idrottslärare.
Ja, hon jobbade, var det så det var?
Ja, och då var hon bland annat vikarie i Kumla skola, så att jag jobbade lite parallellt med henne ett tag.
Jo, ja, det var så. Ja. Ja. Och det här med ens gymnastiklärare, jag som då intervjuar lite folk, de säger, nämn dina lärare. Alltså det är inte alla som kommer ihåg sin svensk lärare kan jag tala om. Men de kommer ihåg sin gympalärare. Och jag tyckte också det var roligt här på Forellen som jag gick på, för det var ju Bumba. Han var tuff. På stora parkering var det våran idrottsplats. Kommer du ihåg det?
Jag kommer ihåg att det fanns i alla fall en längdhoppsgrop där, men att och idrottsplatsen minns jag inte så väl.
Nej, men jag för mig att det var, alltså det var liksom, det var mycket sådana här måsten. Alla skulle göra sig, alla skulle göra så, och man vågade inte säga nej, så kan man säga.
Lite disciplin kanske.
Ja, disciplin. Ja, men mellan vilka år var du lärare då, på gymnastiklärare då på Kumla?
Ja, 68, 67, 68 där fram till 90.
Till 90?
Ja, och då blev jag ju biträdande rektor eller studierektor.
På Kumla?
På Kumla ett tag.
Ja. Vem var rektor då från början?
Erik Jönsson.
Erik Jönsson var jag.
Före det så var det ju John Björk. Han fanns där redan när jag kom dit.
Ja. Sen kom Salle, va?
Sen kom Salle så småningom, Sven-Erik Salander. Stig Westlund var rektor när jag var biträdande.
Alltså var han det? Han blev ju sen byråkrat här på kommunen. Och då blev du studierektor alltså?
Ja, kan man säga.
Men är det inte studierektorn som lägger schemat?
Jo.
Var det någonting som du var bra på?
Det tror jag.
Ja, för det är väl liksom en helt annan... Det är ju inte så mycket gymnastik, det är det inte.
Nej, men det är ledarskap.
Det är ledarskap, ja.
Och det lockade mig att vara lite ledare och lite chef och lite administratör.
Ja, och lägga scheman som funkade för den läraren som var skild och hade varannan veckas barn och allt vad det nu var för någonting som man var tvungen att ta hänsyn till.
Absolut.
Visst var det så med schemor?
Ja.
Att man var tvungen att hjälpa till så att
lite grann.
Så att folks liv funkade som lärare?
Lite grann.
Lite grann, ja, okej då. Det kanske är det nya ledarskapet som bara håller på så där, jag vet inte. Ja, men sen gick du vidare, för du blev ju rektor på Forellskolan.
Ja, jag blev rektor på Forellen och lite handplockad och ombedd att flytta till Forellen. Och det var 95 tror jag som jag flyttade dit.
Ja, och jag kommer ihåg att du var ju en av de här, vad ska man säga, starka rektorerna. Det var på den tiden där Thomas Berglund var förvaltningschef, va?
Ja, Alf Sjödin hette.
Var det Alf Sjödin först?
Ja, han var först och han var chef och Thomas var ju biträdande chef. Ja. Men blev ju den som tog över sen.
När Alf dog. Mm. Och var det inte så som jag... För då satt jag nämligen som så kallad ung politiker i barn- och utbildningsnämnden och tyckte liksom att det var väldigt bra rektorer. Ni var ju ett antal, vad ska man säga, alltså personligheter som man kunde prata med, som hade idéer. Det var liksom ute på strand var det någon. Alltså det var ju människor... Jag tyckte ju liksom Tommy Låreby på Nyboda, det var ordning och reda.
Ja, nej, men det var en period där vi träffades alla rektorer på torsdagarna uppe i kommunhuset. Och vi kände delaktighet och ledarskap tillsammans. Mm. Och jag tyckte att det var en väldigt bra period för skolans del.
Ja, visst var det det?
Ja. Sen började man ju att tatta lite på det där och dela in i områden då försvann lite digniteten av ledarskap.
Ja, för att ni var ju liksom rektorer för er egen skola och kunde styra och ställa ganska fritt.
Ja.
Och sen kom det en massa såna här vad hette det, inte kostnadsställe, men det var, sen blev fokus på pengar. Och man skulle liksom dela upp, det var väldigt mycket pengafokus när jag satt i barnutbildningsnämnden. Och det var kostnadsuppföljningar och det var, och då var det också så att de här stackars, det var ju väldigt mycket duktiga förskolerektorer som hade, var duktiga som ledare. Men Excel var ju inte deras grej. Att sitta och räkna siffror var ju inte deras grej. Så plötsligt så var det ju väldigt mycket förflyttning från att vara en synlig ledare, tycker jag nu, till att bara sitta på sitt kontor och försöka få budgeten att gå ihop. Har jag fel?
Ja, jag uppfattade nog inte ekonomidelen som jobb, jag i alla fall.
Men du kunde den?
Ja, jag tyckte att det var överkomligt.
Ja, du tyckte det?
Ja, tyckte jag. Men sen så, problemet var ju sen att man tyckte att man skulle dela in rektorerna efter områden istället.
Ja.
Och det, i varje område så fanns det då en områdeschef,
ja,
sex stycken. Mm. Och i de områdesledningarna så satt ju då 2-3 förskolelärare, någon från högstadiet och någon från mellanstadiet kanske.
Mm.
För att man skulle hantera elevens helhet istället. Istället för att skolorna skulle drivas. Det där blev ju, då blev ju vi högstadierektorer lite utorganiserade så att säga.
Ja.
Vilket jag inte gillade.
Ni tappade lite styrningen själva, utan någon annan styrde och ställde?
Ja, lite så.
Ja, för att det fanns ju också, mina barn gick i skolan också då. Då hamnade de på gymnasiet och där var det också en väldigt stark rektor som hette Jan
Linderoth.
Ja. Kom inte han från föräldraskolan?
Jo, han företrädde mig på föräldern.
Ja, och han var också en sån här duktig rektor som fick hela Tyres gymnasium att blomma.
Han var väldigt bra.
Ja, och när man destabiliserade er, för jag satt ju i barnutbildningsnämnden då, och jag pratade med många rektorer, jag pratade med många lärare, och då när jag frågade vad är felet just nu, då var det en av mina gamla kompisar, en gammal kollega till dig från Kumla skola som då var på gymnasiet, han sa så här: mindre piparbete. Va? Jag håller bara på med piparbete. Vad då? Papper i perm. Han menade, plötsligt så var det liksom fokus på enkäter, man ska fylla i. Han menade att administrationen hade ökat väldigt mycket. Man sysslade mer med sån här, så att liksom det här att vara lärare var inte lika viktigt längre, sa han. Det här var under samma period när sen Jan slutade för att han inte följde alla vet du, regler.
Han fick sluta.
Han fick, och det berodde ju på att han inte ville ha den här uppdelningen och kostnadsuppföljning. Och det var ju väldigt mycket fokus på det från politiken och förvaltningen.
Det är sant.
Ja, det kom en ny förvaltningschef, jag kommer inte ihåg vad han hette. Och det var bara sånt. Vi skulle bara titta på siffror, så att vi nämnde den i alla fall.
Eva Dahlgren kom.
Det hette hon, precis. Och då upplöstes mycket. Och jag tycker, nu, det här är mina personliga åsikter. Men det som var styrkan i Tyresö skolor var, vad ska man säga, lärare med gott självförtroende som visste att de gjorde ett bra jobb, som hade uppbackning av sin ledning.
Det stämmer.
Ja, och när ledningen då började svaja, då var det inte lika lätt att vara lärare heller.
Nej, i den här perioden så flyttade jag sen från Forellen till Kunskapsskolan.
Ja, för då var Kunskapsskolan hade ju etablerat som första skola i Sverige. Här inte i Tyresö, men i Skrubba.
Det ligger i Stockholm, eller låg i Stockholm.
Ja, men postadress Tyresö.
Ja, därför att det här var Thomas Berglund inblandad i.
Ja, och Mats Fält var ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
Där man valde att försöka få in Kunskapsskolan och göra skola här i Tyresö, för att man inte annars skulle behövt bygga en ny skola.
Ja, man hade först planer på att bygga ut Kumla skola.
Ja. Men då tillkom Kunskapsskolan i Tyresö. Och det var en av de fyra första i Kunskapsskolan.
Ja.
Och det var 20 år sedan idag, eller 25. Ja.
Hette han Anders Hultin, han som var rektor där?
Ja, det hette han. Mm. Kenneth Nyman hette nog han som var rektor. Anders Hultin var en av bossarna i Kunskapsskolan från början.
Vet du om att det är mitt fel att den ligger där den ligger? Ska jag tala om varför?
Nej, jag gör det.
Jag satt i någonting som heter lokalgruppen då. Jag var ju liksom politiker på den tiden. Och då tillsammans med Berit Assarsson. Och vi hade ju inga lokaler. Det skulle byggas jättedyrt. För det var en kull. Alltså det är ju som med barn. Att det, man ser att här är det en topp på barn. Och nu snart kommer vi behöva så här mycket platser för högstadieelever. Och då letar man lokaler. Min man jobbade i den byggnaden. Och halva byggnaden var ju tom för att det var UR som hade tänkt att flytta ut till Tyresö. Men facket på UR bestämde sig för att dit bort, till där ut på landet ska vi inte. Så att den stod tom. Och när vi satt där i den här lokalföreningen så måste vi bygga nytt för vi hade inga pengar. Det finns ju en tom lokal uppe i Skrubba i Atlas Copco-byggnaden. Halva lokalen där är ju ledig. Och jag och vi gick dit. Och Mats var där. Men Mats var ju inne på det här. Att det skulle bli en, ja det heter inte privatskola, det heter en friskola skulle det bli. Och då tog han kontakt med ja, det gänget som ville starta kunskapsskolan. Och därför blev det den lokalen.
Ja.
Hade inte min man tipsat så hade den legat någon annanstans. Nej, jag skojar. Man vet ju aldrig hur det skulle bli det här med om det och det inte hände. Men det här blev ju en jättegrej i Tyresö kunskapsskolan. För att man tömde ju delar av Kumla och även barnen till föräldern, va? Det var många som kom dit i början.
Det kom väldigt många från Haninge kommun.
Det fanns det också, ja. Mm.
Det var nog nästan hälften av eleverna, ja, som kom därifrån. Och den blev ju väldigt populär.
Den varit väldigt populär.
Och
Montessori-barnen gick dit också.
Ja, därför att undervisningsmodellen stämde lite, ja, med Montessori också. Det var ett tillskott med kunskapsskolan och det tyckte nog kommunen också. Men samtidigt så var det lite som någon hade släppat in,
ja,
som inte skulle finnas riktigt. Därför att eleverna på kunskapsskolan till exempel när det var avslutningar och sånt där, ja, i nian, då fick de inte komma med för då skulle Tyresö...
Jaha, du menar balen, ja, i Tyresö centrum, ja, allt det där?
Just det.
Ja, ja.
Och då fick inte kunskapsskolans elever vara med och vi som var... chefer på den tiden i kunskapsskolan fick inte vara med på rektorsmöten och så.
Ja, var det sånt det var också? Var det konkurrens? Eller?
Jag vet inte. Någon slags misstroende.
Var det? Ja. Men det var ju inte från förvaltningen eller politiska ledningen.
Nej, men det kvarstod att skolan betraktades inte som en skola i Tyresö.
Aha, okej.
Okay. Av förvaltningen heller.
Aha, nej.
Däremot så var det ju bra för att det var en skola med bra resultat.
Ja, det var ju, om jag kommer ihåg så var det de duktigaste eleverna som flyttade dit också. För de fick jobba lite mer fritt.
Ja, det stämmer.
Sen var det elever som inte orkade klara av kunskapsskolan i och med att det var så fritt. De som behövde mer styrning, ja, de fixade inte den här fria formen.
Stämmer också.
Ja. Sen blev du rekryterad vidare, för att jag besökte dig nämligen, kom du ihåg det, när du var i Nacka i kunskapsskolan?
Ja.
Jag åkte dit för att prata med dig. Ja. Hur är den här jävla kunskapsskolan egentligen?
Ja. Ja. Jo, nej, men jag var där i Nacka i 5 år och den som efterträdde mig var Lotta Valentin.
Ja, okej. Okay, ja.
Som ju var biträdande rektor på Nyboda. Och
just det.
Och efter det hamnade hon i Nacka kommun då, från kunskapsskolan i Nacka.
Nacka kommun var väl mer van med friskolor. Det var ju egentligen en av de här kommunerna som satsade mycket på friskolor, va?
Väldigt sant.
Ja.
Det var, och det, där var man ju delaktig i kommunen och kommunens arbete på alla möjliga sätt.
Ja.
Så att det var en stor skillnad att komma från Tyresö kommun.
Ja. För var det inte en stor del också av Nackas elever som just gick i friskolor? De hade ju flera varianter av det. Och även när det gäller... Var det inte också så att Kjell-Olof Fälts fru eller någon var... Där friskolornas riksförbund och allt vad det nu var för någonting som ledde det där från början med att man skulle ha privata dagis och sånt. Det var ju mycket sånt,
ja,
just i Nacka. Det var ju sån här, dit man åkte på Som politiker fick man åka dit och titta på oss. Så här bra jobbar Nacka.
Ja, men det är sant. När man såg det från kunskapsskolan i Nacka då, så var det var väldigt bra, helt enkelt. Och Mats Gerdau är en av dem som de politiker som har drivit de här frågorna. Och än idag så gör man inte skillnad på friskolor och kommunala skolor, utan de är skolor i kommunen.
Okej. Okay. Efter kunskapsskolan i Nacka, var tog du vägen sen då?
Då blev jag flyttad eller erbjuden jobb i Tyresö istället. Tyresö kunskapsskola.
Du gick från Forellen till Nacka och sen från Nacka till Tyresö eller till Skrubba. Ja. Aha. Hur länge var du där då?
Där var jag nog i 3-4 år tills jag gick i pension.
Tills du gick i pension, ja.
Och då blev jag engagerad av kunskapsskolan som senior advisor. Så jag var på kunskapsskolans huvudkontor ett år och var chef för rektorsutbildningen. Vi hade traineeutbildningar. Aha. Och jag åkte runt och var rektorsstöd lite grann.
Så, så du gick inte pension vid 62 som vissa andra?
Nej, men det var ett år det här.
Ja. Om du nu ska ge lite råd då, du som ändå har en stor erfarenhet faktiskt av en kommun som svällde på 60-talet med massvis med bråkiga elever, till ordning och reda på föräldraskolan, ordning och reda på kunskapsskolan. Vad skulle du ge för råd till dagens förvaltning och vad behöver Tyresö? Har du någon koll på hur det funkar?
Nej, inte specifikt för Tyresö faktiskt. Men det som är viktigt är ju att fokusera på pedagogiken och ordningen i skolan.
Ja.
Inte diskutera om det ska vara friskola eller inte och marknadsskolans problem och det. Utan det viktiga är att förstå att
det är bra skolor.
Att skolan behöver stärkas på alla möjliga sätt.
Vad är det som behövs och vad är det som saknas?
Ja, egentligen är det ju, det som saknas är ju ordningen och redan.
Hur får man till den då?
Ja, det är många olika steg att ta, till exempel att förbättra lärarutbildningen. Som ju idag brister därför att det är väldigt få lektioner på lärarskolan som är lärarledda till att börja med.
Ja.
Och de som kommer in på utbildningarna har som regel för dålig grund.
Mm.
De kommer in väldigt lätt.
Mm.
Och det betyder också att de går ut väldigt lätt. De lägger av sin utbildning väldigt snabbt.
Och sen är de inte riktigt rustade för den skolan.
Sen är de inte rustade heller, därför att det handlar om är ju det som man måste fokusera, som jag återkommer till alltid, det är alltså ledarskapet.
Mm.
Du måste vara ledare och du måste kunna förmedla kunskap med viss pondus.
Ja, och det där tycker jag är fascinerande, för att man tror ju så här, det har ju blivit väldigt mycket kvinnor i skolan och det finns inga starka män på sig, men killarna har ju inte valt med lärare. Men sen när man pratar till exempel med äldre Tyresöbor som berättar om Jesse Navin, som var en liten tant på 1,50 lång och som alla grabbar var rädda för hon hade sån pondus. Ingen vågade sätta sig upp mot en liten tant. Så att det har ju ingenting med fysiskt, det har ju bara med varande. Hur tränar man upp sånt då? Har man det med sig eller kan man träna?
Ja, i största mån så är det ju medfött. Att man har förmåga att styra, att förmåga och förmåga till pondus.
Ja.
Men jag måste säga att samhället har ju på något sätt abdikerat när det gäller ledning och när det gäller fostran.
Mm.
Där man alltså har monterat ner respekten för lärare, respekten för föräldrar, respekten för vuxna, respekten för andra, respekten för regler.
Hur fick du in det på kunskapsskolan? När du var rektor sist här i Tyresö i kunskapsskolan var ju också, hade det ju liksom blivit det som de kallar för flumskolan, fast det var inte flumskolan utan det var ju precis som du säger, att eleverna skulle ha mer att säga till om och lärarna fick inte liksom kasta ut en elev från ett klassrum och så vidare. Det hade redan genomförts, det har ju varit länge så. Hur fick du till den här respekten då?
Ja, om jag nu fick till det ordentligt, men det tror jag.
Ja, men hur då?
Så, nej, men alltså det är ju frågan om att vara tydlig och ha ledarskap och vara ledare både för lärare och elever.
Ja.
Och se till att de regler som finns hålls.
Ja.
Att man uppträder ordentligt och så vidare och så vidare.
Kan man coacha sånt?
Absolut.
Det behövs mer coacher?
Ja, det tror jag.
Som går runt i en skola, inte sitter framför ett skrivbord?
Nej, men kunskapsskolan är ju uppbyggd på ett sätt med öppenhet som gör att både lärare och rektorer finns ute i huset i hög utsträckning.
Jaha, okej.
Okay. Mm. För att det är en del av konceptet.
Mm.
Och det kan tyckas att ordningen är sämre när eleverna får gå runt lite friare, men det behöver inte vara.
Nej, okej. Okay. Mm.
Men det är frågan om alltså att man förstår ledarskapet och förstår respekten för andra.
Ja, jag håller med. Nu tänkte jag avsluta intervjun. Då måste jag kolla med dig. Vad gör du nu för tiden då? När du inte sätter i respekt bland elever eller basketlag eller coachar?
Ja, jag är mycket intresserad av trädgård.
Jag
bor ute på Bergholm och tycker att det är väldigt roligt att hålla på med hus och med tomt. Och med, ja, jag tycker trädgården är någonting som jag gärna håller på med.
Idrott då? Håller du på med tränar du någonting?
Nej.
Det gör du inte?
Nej, men jag är idrottsintresserad och naturligtvis.
Ja.
Följer handboll och fotboll. Ja. I AIK är det ända ut i märgen.
Men du är inte ute och springer och vandrar och sånt där då?
Ja, vandrar gör vi. Vi
jag har sett det faktiskt.
Vi går ju i en och en halv timme per dag. Camilla.
Upp och ner, för ni bor ganska högt.
Ja, det är väldigt kuperat. Tyvärr ska jag säga.
Nej. Mycket bra träning, eller hur?
Ja, så att det gör vi.
Vad roligt.
Och sen är det ju barnbarn att ta hand om.
Ja, hur gamla är de?
Ja, vi pratade om bosparkonton igår och de är 5 stycken nu. Så de är ju, Nathaniel är 18, Jack är 14, Lilly är 9, Harry är 6, Ture är 5. Det är alltså...
Fullt upp?
Det är fullt upp.
Bor de i närheten?
Anna och Fredrik bor i Örby. Vår Emma bor i Kärrtorp.
Aha.
Olle och Hanna med Harry och Ture, de bor i Gävle.
Nej!
Jo, av alla ställen.
Ja, det är inget bra. Man ska se till att man hjälper med bostäder i närheten så man har barnbarnen nära. Ja.
Nej, men det var faktiskt bostaden där. En kulturskyddad bostad där i Gävle som de fastnade för.
Oj, ja.
Och Hanna kommer från Sundsvall och Olle,
ja, då,
Olle från Stockholm.
Man får förlåta dem.
Då är Gävle mitt emellan.
Okej. Jättekul att ha dig här, Leif Bolling. Jag har träffat dig många gånger och sagt varje gång måste få intervjua dig. Du tror ju inte att du har någonting att prata om. Vi har ju knappt med någonting här. Vi har ju mycket mer egentligen. För jag tror faktiskt de här perioderna när du berättar. Alltså redan det här med Kumla skola från början när Tyrusen bara svällde. Och sen det här skolpolitiken på slutet är väldigt intressant.
Tack.
Så tack så mycket igen. Leif Bolling, en ung kille som inte har fyllt 80 i alla fall.
Inte riktigt.
Nej, men nästa år.
Ja.
Jag vet. Inte klokt. Nej. Och jag som har haft det här trevliga samtalet med Leif, jag heter Ann Sandin Lindgren och ni lyssnar på Radio Tyrelse 91,4.